Vi sjöng i början på denna gudstjänsten Saliga visshet nummer 259. Och den tillhör en av mina favoriter. Sången är 150 år gammal och det är nog inte för att den är gammal som den går in i mitt hjärta, utan det är för att det finns en ton och det finns ett budskap i den som når till mig som jag kan säga amen till. Och den här sången är skriven av en person som heter Fanny Crosby. Hon var sex veckor gammal när hon fick en ögonsjukdom, en svår ögonsjukdom. Och hon blev blind resten av sitt liv. Samma år som hon föddes så dog hennes pappa och hennes mamma kämpade för att liksom bära familjen och så. Så att hon hade ett liv som var fyllt av begränsningar. Farmodern betydde väldigt mycket för Fanny Crosby. Det var hon som målade livet och talade om färgerna och naturen och så vidare. Men det var också hon som gav alla bibelberättelserna till Fanny. Så flyttade hon som 15-åring till Blindinstitutet i New York. Och hon blev kvar där tills hon blev 38 år. Hon gifte sig sedermera. Och hon skrev över 8000 sångtexter. Och senare i livet så var hon också starkt engagerad i att hjälpa de mest fattiga och utsatta i New Yorks slumområden. Och alla inkomster som hon fick via sina sångtexter gick till det här slumarbetet. Hon bodde kvar där tills hon var 95 år. På hennes gravsten så finns det inristat en text. Och det var just den här saliga visshet Jesus i min första versen. Lite mer om den här sången skulle jag vilja säga ändå. Fanny Crosby hade en god och nära vän som hette Phoebe Knapp. Och de möttes ofta. Hon var den som kunde det här med musiken, Phoebe. Och en gång när de möttes så sa Phoebe så här. Hon spelade en glad melodi och så sa hon: "Vad tänker du på när jag spelar det här?" Då sa Fanny Crosby: "Då tänker jag saliga visshet, Jesus är min." Så i den där stunden, i den där melodin inom Fanny, så steg den här budskapet upp som vi har sjungit och som Guds folk har sjungit så många år. Till tröst och visshet och hopp. Och en av de här adventstexterna som vi ska läsa nu från Matteus 11. Så möter vi Johannes. Johannes var ju en som förberedde Guds folk för att ta emot Jesus Kristus. Men när vi möter Johannes idag, då är han faktiskt i en svår och begränsad situation. Han sitter i fängelse. Vad ska hända med honom? Han vet inte. Vi läser från Matteus 11, vers 2 och några verser framåt. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: "Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig." Och fortsättningen av det här kapitlet som vi inte läser de verserna handlar om hur Jesus ändå ger Johannes en sån tydlig plats av att vara Guds profet. Och ändå säger han: "Den som tar emot mig är större än Johannes." Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för du vill öppna våra hjärtan, helige ande. Vi behöver dig, jag behöver dig. Plantera i våra hjärtan, Herre, det ord av tro som blir till glädje, som blir till visshet, som blir till hopp. Far, jag ber om det. Jag ber om det. Sänk dig ner över oss. Vila över oss. Jag ber om det, Far, i Jesu Kristi namn. Amen. Johannes var ju förberedd hela livet för den uppgift som han skulle göra. Han gick ju inte åstad förrän han verkligen visste att Gud hade sagt, nu är det dags, nu ska du förkunna Guds rike nära. Men hela hans liv handlade om att formas där ute i öknen. Det handlade om att forma Guds folk för att öppna upp och ta emot Guds budskap. Ta emot Herren själv. Och ur den här texten så har det stigit en fråga till mig och inför den här gudstjänsten. Vad händer när den här självklara tonen inte liksom finns där och infinner sig? Vad händer när frågorna och osäkerheten tar över i våra liv? Lite som i Johannes liv. Ja, vår text idag så tror jag att vi får del av hur Gud jobbar med oss. Vad som ligger på hans hjärta. Och idag har jag egentligen bara en enda punkt. Och det ska ni vara glada för det finns fyra. Nu kör vi bilden. Jag tror att det Gud håller på med våra liv när det är frågor och när det är tyst, när det är våra liv, när tonen inte är så där självklar som för Fanny Crosby, då tror jag att Gud faktiskt håller på med detta, att genom sin ande, genom Jesus, så formar han min förväntan till fortsatt tro mitt i det som begränsar. Vi läste ju i den här texten att Johannes, han är i fängelset. Han hade varit en etisk kompass för Herodes och gått till rätta med hans liv, och då åkte han i fängelse. Men så hör han om Jesus. Han hör om Kristi gärningar, står det. Alltså, Kristus är ju dens moder, han är ju Messias. Han hör om att Guds rik gärningar genom Jesus händer där utanför fängelseväggarna. Och vill man få lite mer så kan man titta i Lukas 7, för där finns det lite kringberättelser som jag tycker att det är viktigt att ha med in i den här predikan. Och i Lukas berättar att i staden Nain, där har Jesus uppväckt en änkas enda son. Du kanske känner igen den berättelsen. Och folket är gripna av hänförelse och fruktan och säger, Gud har kommit ibland oss. En stor profet har trätt fram ibland oss. Gud har besökt sitt folk. Och allt det här som man sa när Jesus handlade och verkade, det gick ut i hela Judén och det nådde Johannes lärjungar, och det nådde ända innanför fängelsemurarna också och väggarna. Så Johannes sitter där och han hör, han borde väl naturligt, egentligen tänker man, wow, nu är det på gång. Och så säger han, är det du som ska komma, eller vem, ska vi vänta på någon annan? Så skickar han sina lärjungar och man kan ju tänka Johannes, han var ju en av den som var med vid dopet. Han såg hur anden i form av en duva vilade över Johannes. Han var den som visste att här, där går Guds lam som renar från all synd. Han hade en så tydlig bild av honom som skulle komma. Så det är klart att man undrar ju lite grann, men han skickar ändå sina lärjungar och frågar, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Det är en stor osäkerhet som finns där i Johannes hjärta. Och när man jobbar med en text, förbereder sig, så kan man liksom inte släppa det. Vad är det som gör att Han borde ju varit så glad, så istället för undrande. Men när lärjungarna kommer till Jesus och skickar Jesus, han har inte så mycket att säga, utan han säger bara: gå och berätta för Johannes vad ni hör och vad ni ser. Blinda får sin syn, döva hör och så vidare. Det goda budskapet, det glada budskapet predikas. Men så säger han en enda sak. Och det är den som ställer till det här egentligen faktiskt. I vers 6. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Men kunde inte Johannes få slippa det? Han sitter i fängelset och har ju ganska svårt. Kunde han inte få slippa och höra det liksom? Men det budet går också till Johannes från Jesus. Jag tror att det finns en koppling mellan frågan och vers 6 som går ner till den djupaste motivationen hos Johannes att fråga om det här. Jag tror att Johannes hade en tydlig förväntan av vem som skulle komma. Men i det läget när han sitter så är han så osäker. Han har massa frågor. Och jag skulle tro att vi lite var till mans har varit i sådana situationer när vi har frågor som stiger upp i våra hjärtan, när osäkerheten stiger upp i våra hjärtan. Jag tycker en sån otäck situation har varit när man var förälder och var med i sån där föräldramöte. Någon gång hände det väl att jag var kanske. Då man skulle, när lärare 30 personer minst sitter i klassrummet och läraren säger, förklarar vissa saker och så känner man, jag fattar inte någonting av vad hon säger riktigt. Eller jag skulle vilja fråga om det där. Vågar jag det? Den där, känner ni igen den där osäkerheten, oklarheten när det liksom hjärtat är fyllt av frågor? Jag tror att Johannes i sin fängelsevistelse hade de frågorna. Och Jesus svar är kopplat till de här frågorna. Och det jag säger nu är liksom i alla fall ett försök till svar. Vad är det som händer inom Johannes? Du vet att Johannes hade en väldigt tydlig förkunnelse om att omvändelsen måste ske. Det måste bli frukt av det, säger Johannes. Och när saduséerna och fariséerna kom så säger han, börjar han prata om yxan som är satt till roten och så vidare. Och han börjar tala om att när han som kommer, som jag inte är värdig att öppna sandalerna på, då ska han rensa, han ska kasta upp vetet i luftet och så ska agnarna flyga iväg. Han ska rensa saker och ting i sitt folk och vetet ska han samla på logen och resten ska brännas upp och så vidare. Här finns hos Johannes en både en doms- och helhetsförkunnelse. Och i Johannes perspektiv så skiljs inte de där åt så väldigt mycket. Men vad är det för något han får höra av Jesus? Stor nåd, inte ett ord om dom. Jesus talar att det är ett glatt budskap som kommer att predikas. Och där Johannes sitter så får han del av en något justerad messiasbild. Kristi gärningar innehåller, nu innehåller det nåd, Johannes, du måste ta in det. Det här som Jesus säger, det är kopplingar till tre Jesaja-ord. Allt finns där. Johannes, han visste de här orden. Han hade levt i öknen med Jesaja-budskap. Och Jesus, han ger Johannes en bild av Messias och Kristi gärningar i realtid. Nu, Johannes, nu är det nåd som träder in. Och den nåd som människor behöver. Och det här har fångat mig. Och man kan säga så här att svaret som kommer från Jesus, det är genom lärjungarna. Johannes ser hur de viftar med armarna och hur de är begeistrade, hur de har ett levande vittnesbörd inom sig. Och så kommer profetorden från Jesaja. Och det som kommer tillbaks till Johannes i sina frågor, i sitt fängelse, där Jesus svar är: från tro till tro. Det är något stort att mitt i osäkerhet så vårdar sig Jesus om Johannes hjärta och hans tro på Messias, på Kristus. Jag tror att man kan säga så här att mitt i situationer av oklarhet, av ovisshet, av frågor, så verkar Jesus ändå tro i ditt hjärta. Det hör till oss människor att leva med vissa frågor och osäkerheter när situationer begränsar oss. Fanny Crosby levde i en begränsande situation, men ur hennes hjärta så steg tro, som hon fick från tro till tro och förökades i hennes hjärta. Och jag tror verkligen inte att Jesus tar bort vår förväntan i saker och ting när det är lite dimmigt, när det är osäkert. Han tar inte bort förväntan. Han formar vår förväntan. Han rensar inte ut vår förväntan. När bilderna av Jesus och det han ska göra inte stämmer det jag har tänkt, då vårdar sig Jesus om vårt hjärtas tro. Det här vill jag allra högsta grad tillämpbart i våra vardagliga situationer. Där vi ber om saker och ting. Där vi förväntar oss saker och ting. Och så blir det inte riktigt så. Eller det dröjer av. Eller vi undrar. Och så vet att Jesus idag säger till dig: min son, min dotter, jag formar ditt hjärtas tro. Jag är hos dig. Han formar vår förväntan så att vi kan vila i den nåd som finns i honom. Även om våra begränsningar inte flyttar på oss, så vill Jesus forma vår förväntan till fortsatt tro mitt i sådana situationer. Förväntan ska inte flyttas bort, utan den ska lyftas in i förtröstan på Jesus. Och när jag läst och begrundat och stannat i bön för det sammanhanget, så är det en sak som har blivit klar ifrån den här texten. Och det är att Jesus vill ha med Johannes in i det nya som var på väg att bryta fram. Och jag tycker det är så stort. Johannes får platsen. Han var den största i Gamla testamentet. Och så kan man säga, ja, nu var hans tid borta. Men Jesus styrker Johannes tro i begränsningen. Han säger: du Johannes, jag vet att du sitter i fängelse, men jag vill ha dig med. Jag vill att ditt hjärta ska formas av det nya som håller på att bryta fram. Och samma kärleksfulla ande tycker jag man kan se när man läser fortsättningen av det här kapitlet. Att Jesus lyfter fram Johannes på ett otroligt kärleksfullt sätt. Och han säger hela hans livsberättelse handlade om att vara vägröjande. Handlade om att förbereda för människor att kunna ta emot och ta tag i det som jag kommer med. Johannes liv var en dörröppnare. Hela hans livsberättelse. Så tänker jag att där får vi också se vårt liv och vår livsberättelse, våra frågor där vi har, så har Jesus i sin kärlek varit med och format våra liv och vår livsberättelse och den tro du har idag, så att den ska kunna vara en dörröppnare för människor. Wow, säger jag. Det får vi tacka Herren för idag. Och jag vet att vi sitter, när vi tittar tillbaka på vår liv, så undrar hur var det med det då? Hur var det med det? Hur är det med det? Men jag skulle önska från hela mitt hjärta idag att du tog emot detta. Att din livsberättelse är från början formad av nåd i kärlek av Gud genom Jesus Kristus. För att du idag och imorgon ska kunna vara den där som öppnar upp för någon annan. och han vill ha dig med. Så fantastiskt. Låt mig då få säga till avslutningen att den här texten har varit som för mig som att gå upp för en berg, som en bergsbestigning av frågor och funderingar. Och jag är inte säker på att jag är färdig med den här texten än, men det har gett mig ljus till mitt eget liv. Och jag tycker att det är tre riktningar som jag står från den här texten, vad den har gjort i mitt liv. Från den här texten så tycker jag man kan se åt tre olika håll. Och den första är att man kan se uppåt. Du vet, ibland så hamnar man i det vad jag skulle kalla för nyckelhålsperspektivet. Har du tjuvkikat någon gång? Som barn gjorde man ju det. Man ville titta och så såg man något av vad det var för något där inne i det andra rummet. Men det var ett begränsat perspektiv. Nyckelhålsperspektivet. Och så kan vi hamna i våra liv också. Men jag tror att det i de här lägena Gud vill säga, Claes, det finns en till perspektiv och det är uppåt. Du lever under en öppen himmel. Och det är det som kan skapa tro i våra liv. Det är det som kan skapa tro i ditt liv. Framåt i nyckelhålet är det kanske väldigt smått. Men uppåt, där finns det inget tak som begränsar. Där finns du under Guds välsignande blick. Och det fyller ditt hjärta med tro. Så jag skulle önska att du tar med dig nu till veckan. Skulle önska att när du ber och tänker hur ska det bli med det. Och jag har ju bett för den personen och mina barn så mycket. Skulle önska att du bara lyfte din blick uppåt. Och där ska du finna tro. Precis som Johannes där i fängelset fick tro av Jesus i svaret. Så ska du finna tro där. Och där kommer, skulle jag säga också, där kommer glädjen tillbaka hos oss när vi ser. Vi kan också se på det andra perspektivet, och det är att vi ser framåt för att ta emot kraft. Det finns ju ingenting som är så inkluderande, så omslutande som att förstå att Jesus vill ha med mig i det han gör idag i församling i Guds rike i den här världen idag. Inget som fyller mig så mycket med kraft. När vi vänder oss bort ifrån det så kan det lätt bli så att man bara isoleras och man känner, ja, vem är jag? Skulle Gud bry sig om mig? Men lyssna nu. Oavsett vad du haft för ansvar eller inte ansvar i församlingen. Oavsett om du har haft en röst som hörts här framifrån på något sätt eller inte. Eller oavsett om du är ung eller om du är mitt i jobb och familj eller om du är äldre, så vill Jesus ha dig med i det han vill ska komma och det som ska bryta fram. Han vill ha dig med. Han älskar dig. Han vill ha dig med. Och jag blev påmind om en bild som jag fick efter en predikan. Way back, första församlingen. Vi var tre församlingar på en plats i Småland. Vi skulle bilda en ny frikyrkoförsamling på orten. Tre frikyrkor. Under en femårsperiod så samtalade vi bad och vi hade samlingar och så vidare. Det var mycket information, det var mycket att hänga med i. Det var mycket som höll på att stöpas om. Och efter en predikan så fick jag den här bilden av en person som hade satt sig ner på en stubbe med sin stav. En kvinna som var trött. Och jag förstod att det här hade någonting med den processen vi var på gång i. Och kom inte ihåg hur jag delade. Men efteråt i gudstjänsten så kom det en kvinna fram och sa: Klas, det där var precis så där känner jag mig. Jag orkar inte riktigt hänga med i allt där. Men nu vet jag att Gud vill ha mig med. Den profetiska bilden som var kanske lite osäker för mig. Man prövade lite, men jag delade. Och hon fick kraft till att fortsätta och vara med på vägen. Jag skulle önska att du också bara tog emot dig idag. Gud vill ha dig med, oavsett vilken ålder du är i eller inte är i. Han vill ha dig med. Hämta kraft i detta, kärleken, att Jesus vill ha dig med. Och den sista bilden handlar ju om att se bakåt och vila i försoningen. När du tänker bakåt och ser på din livsberättelse så kan det vara saker och ting som sticker upp som har lite mörka kanter på. Ofta är det något sånt som ligger bakåt i tiden som ofta kommer och bekymrar dig. Ofta någonting som, hur är det med det? Gud. Och det ordet från Herren till dig idag är: det där har jag tagit hand om. Vila i min försoning. Släpp det här. Vila i min försoning. Nelson Mandela, som var Sydafrikas första svarta president och människorättskämpe, fick fredspriset 1993. Han sa: på vägen ut från fängelset mot frihetens grindar sa han följande: när jag gick genom dörren mot den grind som skulle leda till min frihet visste jag att om jag inte lämnade min bitterhet, mitt hat bakom mig, skulle jag fortfarande vara i fängelse. Han satt i fängelse i 27 år. Vi kan fortfarande sitta i fängelse ibland. Men ordet från Herren är: om vi ser oss bakåt så är det för att få ett större perspektiv på försoningen som du allaredan är omsluten av i Jesus Kristus. Och nattvarden idag är en sån här fantastisk stund i våra liv där vi kan få släppa greppet om såna här saker. Där vi kan säga: Herre, frihet, förlåtelse, hopp och tro tar jag emot idag i dig. Ta hand om mitt liv. Använd mitt liv. Låt mig leva glad och fylld av hopp i den här brustna, trasiga världen. Gör mig till lärjunge som formar dig och följer dig. Och så tror jag att Johannes liv genom Jesus ekar till oss idag. Ta emot Guds rike. Bli salig. Sjung saliga visshet. Jesus är min. Amen. Far, jag tackar dig för vi får leva under en öppen himmel. Och vi får leva under din välsignande blick. Helige Ande, jag tackar dig för din närhet och uppfyllelse dag för dag. Vi tar emot den nu, idag, här och nu, säger vi: Helige Ande, uppfyll oss med kraft, med hopp, med glädje. Jesus, dig tackar vi för din utgivande kärlek. Tack för att du kom till oss. Tack för att vi får blicka upp till dig och möta ditt ansikte. Amen.